Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av förbundet Allt åt alla.
What is the matrix? Control. The matrix is a computer generated dream built to keep us under control in order to change a human being into this. No.
Du lyssnar på Radio åt alla, rekreation. Jag heter Kalle.
Jag heter Martin.
Och idag ska vi prata om governmentality.
Ja, precis. Men vilket nummer är det avsnitt av?
8.
Är det 8?
Är jag nästan 100 på.
Jag kan, vänta, jag googlar nu.
Ja, det är så häftigt att man har sån här information vid fingertoppen numera. Mm. Det är den här nya digitala eran. när som helst ska man få tillgång till vilket avsnitt man spelar in.
Ja, då kan också gå fel. Det tar jättelång tid. Jag laddar jättelångsamt. Mitt internet är långsamt och så vidare. Ja, det var avsnitt 8.
Ja, vad bra. Men innan vi går in på det stora ämnet så ska vi prata lite kort om att det fortsatt går jättebra för podden.
Ja,
det är kul.
Det är kul.
Det är också kul att det är folk som går in och följer Spotify-listan.
Ja.
Det tittar jag på.
En seger i det lilla.
Jag märker också att rätt många går in trycker att de ska prenumerera och sen en vecka senare ungefär avprenumererar. Det tycker inte jag är ett problem, för det är bara att någon velat hitta en specifik låt och det är inte så konstigt. Men det kan vara så att Ronnie James Dio skrämmer iväg folk.
Ja, det är absolut.
Apropå det, vad ska man köra för musik till det här avsnittet? Det har känts ganska självklart hittills. Alltså att när vi pratat om jättemycket italienska grejer, att man kör så Italo Disco.
Eftersom vi antagligen kommer bli tvungna att prata om ett fruktansvärt dåligt begrepp som heter nyliberalism rätt mycket i det här avsnittet, så borde man ha med cumbia vigere, som är en musikstil som uppkom i slumområdena på 90-talet i Argentina.
Ja.
Så är det fattigdomen som uppkom på grund av liksom IMFs åtstramningspolitik.
Ja, för vi kan köra det i kombination med så New Wave, 80-tals New Wave, så Talking Heads och sånt. Devo.
Ja, jag har andra haft en väldigt svår sån postpunkperiod precis och lyssnat mycket på Joy Division.
Ja, men det är också väldigt mycket passande just nu. En annan väg att gå, tänkte jag på vägen hit, skulle vara att man bara kör franskt tema. För att vi kommer prata relativt mycket om olika fransmän. Att man bara kör fransk
musik. Edith Piaf.
Edith Piaf.
jag tänkte också innan vi kommer in på vad vi ska prata om försöka att vi två skulle utveckla vår tes.
Ja.
Som är att detta är högerpopulismens sista sommar.
Vår tes?
Ja.
Den tesen som vi har sagt är vår tes.
Exakt.
Och jag därför det här på grund av att vi sagt det.
Det här är det bästa tillfället för oss att utveckla den. Så nu måste vi utveckla det.
För att så många människor har hört oss säga det i olika sammanhang.
Eller folk som kanske har tjuvlyssnat på stan. Men,
högerpopulismens sista sommar.
Ja.
Men, jag har ju sagt det förra sommaren och förra sommaren. Jag har sagt det nästan varje sommar.
Du är en sån här person. 99% emot Sverigedemokraterna.
Ja, exakt. 87.
87. Ja. 80, 70, ja. 60. Jo,
nej, men jag har ju typ alltid haft tesen att det finns en övre gräns för att, alltså så för Sverigedemokraterna som politiskt projekt bygger ju på att man ska vara trogen rasist.
Mm.
Alltså att man ska verkligen tro på rasism.
Mm.
Och det finns det rätt få i samhället som gör. Det finns rätt många, kan jag tänka mig, som liksom kan falla för lite rasistiska tankar ibland. Kanske till och med en majoritet av samhället, det vet jag inte. Men jag tror det finns ganska få som är benhårda rasister. Och därför tror jag att alltså bara det är liksom bara en kvantitativ nackdel för Sverigedemokraterna. Mm.
Ja, jag tänker då, nu är det här ju lite fusk, för det var jag som valt upp det här. Jag tänkte, för jag håller på att läsa den här Neither Vertical or Horizontal, eller något sånt där heter den.
Rodrigo Nunes.
Då tar jag upp ett kärt gammalt begreppspar. Det är två begrepp, ett begrepp. Potere och potentia.
Just det.
Och potentia är ju makt för, kan man säga.
Mm.
Medan potere är makt över.
Mm.
Och det kommer från han som du väljer att kalla den välkända filosofen Spinoza. Jag vet inte hur många som håller med om det. Men skitsamma. Och som jag sa, inom så här med modern liksom, teori kring sociala rörelser, så är det ganska återkommande tematik. Ja. Både för dem som tror att vägen till frihet är genom att allting ska brinna ner. Mm. Och de som tänker att det är genom att man ska ha så här jättestora möten på torg.
Ja. Och men, bland de som tror att framtiden skapas genom att, att bara odla potatis i små, små samhällen.
Mm. Men det är väl ofta de som tror att man måste bränna ner allting först.
Ja, det är ganska ofta.
Varje sönderslagen glasruta i en odlad potatis, ja, i kapitalismens hjärta.
Det är inte sant.
Ja. Men i alla fall, det är begreppet, kan man liksom använda, jag tror man kan använda det, man kan applicera det på alla politiska rörelser, inte bara vänsterrörelser, utan man kan också applicera det på högern. Och alla rörelser har ju alltid ett mått av potentia och ett mått av poter. Alltså potentia är ju det här liksom livfulla, energiska delen av en rörelse som liksom bryter ner gamla förståelser, skapar liksom en ansamling energi som är väldigt produktiv. Det finns liksom...
Som också är expansiv.
Ja,
alltså som drar in, alltså på grund av att den drar in i folk hela tiden och nya subjektiviteter. Exakt. Så förändras den också.
Potär är ju helt enkelt då, kan man säga, förenklat institutionaliseringen av samma rörelse. Det vill säga när liksom rörelsen börjar stelna i en form och när den börjar liksom bli en form för att passa in i någon form av typ politisk logik.
Mm.
Och då, och alla rörelser har ju de två benen. Alla rörelser måste alltid ha de två benen. För att en politisk rörelse är ju bara en ansamling energi, mänsklig energi på något sätt. Och det måste ju, för att en rörelse ska lyckas, så måste den ju på något sätt... organisera, alltså på något sätt liksom ingå i någon form av förhandling innan situationstecken. Det kan också vara alltså förhandling i form av hot eller förhandling sådär, men det måste ju finnas någon form av organisering, och det är där liksom, och organisering per se leder till, på något sätt till institutionalisering och poter. Och det är det jag tänker som är liksom, därför det är högpopulism med sista sommar. Så även om SD skulle få fler procent i valet eller till och med hamna i regeringsställning, så är den rörelsen på väg att dö, för att den här delen som är potentia, som i deras fall kanske var alla de här svamparna av alternativmediasidor och olika sjuka försök till gatuprotester som aldrig ledde någonstans och massa muppar som uppade mupp runt liksom, är ju borta.
Ja, eller, alltså, liksom... Nu kommer ju folk säga det är inte sant, utan idag är Sverigedemokraterna mer nära sin så högersvans, eller så extrem högersvans än någonsin. Och det tror jag är sant,
ja,
men det tror jag snarare är ett tecken på just svaghet. Alltså att banden, alltså att det inte längre är informella och ekologiska band.
Nej, mellan, exakt.
Utan att det är väldigt formella. Att det är så.
Precis.
Riks måste, eller så, de måste aktivt stötta de här sjunkande skeppen. Liksom.
Exakt.
Det går inte bra för Exakt 24. Liksom.
Nej. Nej, och det går inte så bra för Riks TV heller.
Nej, det går jättedåligt.
Eller vad det nu heter. Men också att liksom hela alternativmedia, all... Det finns ju fortfarande kvar så småsidor, men det stora flaggskeppet har alltid varit Nyheter Idag.
Mm.
Alltså gamla A-pixlat på något
sätt.
De hade någonting med andra.
Nej, det är Samnytt du tänker på.
Ja, Samnytt.
Samnytt är gamla A-pixlat.
Mm. Men Nyheter Idag är ju flaggskeppet, och de har ju blivit ett flaggskepp just för att de har liksom dels gått med på typ det här etiska ramverket och bla bla bla. Och de har ju bara blivit som vilken tidning som helst egentligen, fast jättesuperrasistisk.
Ja, och med en riktig edgelord.
Ja, grifter liksom som verkligen har sålt in sig smart. Men i alla fall, jag tror det är liksom mer ett tecken på en rörelse i förfall. Att liksom den här ekologin eller den här miljön som ändå fanns, eller om man vill kalla det, runt högpopulismen är liksom väck.
Ja.
Och det som finns kvar har institutionaliserats och det utövas någon form av poter liksom, i rörelsen. Att man försöker tygla den, man försöker binda den till partiet.
Ja.
Istället för att liksom ge pengar till någon galning i Kristianstad som gör någon sjuksida, så anställer de folk via partiet för att göra en egen mediasatsning i samband med val och så vidare och så vidare.
Ja.
Så det är snarare det som är tecken på att den rörelsen som sådan är på nedgång. Men samtidigt så får man ju såklart braskla på att säga typ att alla partier har blivit Sverigedemokraterna.
Jo, absolut.
Men
typ så, det är ju liksom en kritik man kan ha mot vänstern också. Att det enda som finns som inte är Vänsterpartiet är så himla menlöst liksom. Alltså mm. att det är tandlöst. Ja. Och att det liksom alla känner alla.
Ja.
Att den liksom den typen av liksom väldigt täta liksom informella och formella band är inte tecken på styrka utan tvärtom är tecken på svaghet liksom.
Nej, precis.
Och det är det man känner när man ser så att okej, nu har någon AFS-are har tagit fram ett dataspel, okej. Och så kollar man på en video om det och så är det bara okej, det här är alla i hela Sveriges så rasistmiljö som är på den här releasen. Mm. Och alla har av någon anledning en annan titel än deras riktiga. Så okej, nu är William Hane dataspelsutvecklare. Fast alltså så. Att det är bara ett live liksom. Det är på låtsas. Samma känsla får man ju när man går på vänstermöten och man möter folk som säger att de är någonting och så vet man. Men jag vet ju alltså så att alla sitter på alla stolar liksom.
Precis. Så, det är verkligen...
Och det är ju att miljön är inte expansiv.
Nej, precis. Men det är väldigt, men också att då, även om liksom SDs politik har fått genomslag och invandring till Sverige är mer eller mindre helt strypt och så vidare och så vidare. Det är fruktansvärt liksom klimat när det kommer till just rasism. Det är väldigt populärt just nu. Ja. Och så här brott- och straffdiskussionen är helt sjuk och så vidare.
Ja.
Och folk tycker att det är okej att jorden brinner upp för det är bara propaganda och så vidare. Så är det ändå, tror jag ändå, att just att den rörelsen försvinner är ju på något sätt ett slut av liksom nästan en 10-15-årig period i svensk politisk historia. Och då innebär ju det också att när den rörelsen liksom tappar i kraft så finns det också en ny möjlighet för andra rörelser att ta vid. En rörelse som inte jag kan peka ut nu vilka det är.
Nej.
Men någonting annat kommer ju ske.
Ja.
Och det behöver ju inte vara en högerrörelse.
Nej. Och då återkommer vi lite till det vi pratade om i förra avsnittet där jag snackade om revenge of the real och sånt. Mm. Alltså så olika teorier om att covid och klimatkrisen tillsammans har liksom bara knäckt hela kulturkriget.
Mm.
Att det är så att det blir, och att kriget i Ukraina har gjort det.
Ja.
Att det är så helt omöjligt att prata kultur och prata värderingar och prata symboler i en tid där världen håller på att brinna, gamlingar dör och det är krig på andra sidan liksom
sundet
Baltikum.
Ja.
Alltså så.
Jo, verkligen.
Och det, jag vet inte om det är en så jävla bra tagning egentligen för att den bygger på något sätt på att folk har liksom varit lurade och nu är det omöjligt att bry sig om sådana här menlösheter igen. Men det vet jag.
Och där nämnde du, för det vi ska prata om idag är ju ett begrepp som heter governmentality. Och tanken är att det här ska bli på något sätt någon typ av följetongserie eller
alltså,
ett antal avsnitt.
Du har sagt det många gånger. Alltså, och nu börjar nu det här är första avsnittet i en följetong. Du har inte fattat det, att den här serien det är bara en lång följetong alltihopa, vet du?
Det är
en resa som aldrig tar slut. Men,
här har ju ändå tänkt lite mer, kanske.
Att vi kommer att ha tre avsnitt som på olika sätt berör att styras.
Exakt. Och det här är en väldigt viktig fråga, tänker jag. Eller det är kanske inte så mycket en viktig fråga, men det är en fråga som liksom alltid har förföljt alla som har velat förändra samhället.
Ja.
Om man är vänster eller om man är något annat. Och i boken Ante Oidipus, som Dildo Asugatari skriver, så finns det, jag fattar typ hälften av den boken, men det finns ett väldigt bra citat som är formulerat av någon helt annan snubbe som vi inte kommer ihåg. Reich.
Det är ganska ofta så i de här jättesvåra böckerna att de bästa citaten, det är citat från någon annan.
Ja, precis. Men då ställer ju. Ja. Men då är det liksom en fråga han då skriver liksom är så här. Att man frågar sig ofta så, varför rånar fattiga banker? Den vanliga så här, filosofiska frågan är, varför rånar fattiga banker? Och så kommer han fram till så, ja, men det är för att de är fattiga, bla bla bla. Men han är då lite mer radikal, så han frågar sig, att han vrider på frågan och säger, varför rånar inte alla fattiga banker?
Ja, just det.
Och det sammanfattar väl lite det så här problemet för människor som vill förändra samhället i grunden, för man som vänster då, så har man ju alltid en idé om att, ja, men det här samhället är ju helt absurt.
Mm.
Till exempel, ja, men det brinner i halva Europa med ingen bör som klimatet, eller det är liksom de största så här, inkomstskillnaderna i Sverige på vet inte hur många år. och så vidare. Välfärden går på knä. Man kan hitta hur många saker som helst liksom. Eller typ, det är jättejobbigt att vara mörkhyad i Sverige just nu.
Ja, det är bull. Ja. Men det, bara för att fastna vid exempel. Alltså just klimatkrisen är ju ett otroligt exempel just på hur vansinnig världen är. Och att alla är helt medvetna om hur vansinnigt det är. Mm. Och att, att det är på något, alltså att, att, att vi alla är medvetna om det gör att vi, att vårt sjukdomstillstånd är ännu grövre. Det har varit en grej om vi bara inte fattade att, att allt var på väg åt helvete. Mm. Men nu fattar vi det. Men vi gör ändå ingenting.
Nej,
det är på något sätt det sjukaste att samhället kan vara. Liksom.
Ja, verkligen.
Det är liksom
dystopi. Man sitter ju bokstavligt taget att just nu, exakt i detta nu, i ett brinnande hus.
Ja, ja. Och du och jag gör inte heller någon. Alltså så, bara för att poängtera just så, sjukdomstillståndet.
Verkligen, jag tycker det är fortfarande skitjobbigt att typ källsortera.
Ja, gud ja.
Och det är en väldigt liten del av liksom den lösningen som krävs. Ja. Men kanske en del av det. Men i alla fall, och då är frågan så här, varför liksom, typ som Deleuze och Guattari, de skriver mycket om liksom, begäret till att styra. Så här. Det är ju hela deras liksom projekt egentligen går ut på att försöka förklara på något flummigt sätt varför liksom folk suktar efter ett begär att tuktas och liksom lida.
Ja.
Och andra kan vara så här, det finns massa olika förklaringsmodeller på det här. Typ som Zizek, han är mycket inne på ideologi.
Mm.
Det finns liksom en omedveten och medveten kunskapsproduktion i liksom i kapitalistiska samhället som på något sätt döljer de egentliga motsättningarna och så vidare.
Mm.
Är väldigt lätt förklarat då. Och alla de här olika förklaringsmodellerna leder till olika typ strategiska och taktiska liksom beslut, typ som om man väljer då det här med idén om att det finns en liksom en tankegods hos människor som är liksom omedvetet och medvetet som hela tiden gör att liksom de egentliga motsättningarna i samhället döljs, då innebär det att man måste avslöja de här hela tiden. Liksom, och så. Eller typ idén om att det finns liksom en klassmedvetenhet hos alla som arbetar, men att den här klassmedvetenheten liksom, förstörs genom att man skiktar arbetarklassen i kvinnor och män, vita och svarta, halta och lytta och så vidare. Och så vidare. Det
finns liksom... De halta och lytta brukar då kolla ihop.
Blinda mot halta då. Men och så vidare. Och då handlar det ju om att skapa en enighet. Liksom. Då är det den strategiska, taktiska lösningen. Så här. Ja, men då måste vi ena den här klassen för att förstå. Och vi måste liksom medvetandegöra dem och visa på att deras intressen är visst liksom, den samma. Mm. Och det lär sig att här är väl mer inne på typ, så långa resor för att förstå det egentliga begäret. Men de är flumiga fransmän. Men alla de här är ju delvis sanna såklart. Det är ju klart det pågår ju någon form av... Det är ju bara att sitta på typ TikTok och kolla vad folk håller på med. Eller Instagram eller Facebook eller TVn. Så ser man ju att det pågår någon form av typ medveten och icke-medveten ideologisk produktion av idéer som på något sätt...
Typ Instagram Hypebeasts som är så... Det enda du behöver göra det är att köpa ett hus och hyra ut det och vara fastighetsägare. Och att det är drömmen.
Exakt.
Det kan man ju hävda är lite ideologiproduktion.
Precis. Ja, det känns som det enda jag får upp i mitt flöde just nu är olika sådana bitcoin... Eller då bitcoins-grejer eller sånt. Så här. Fuffens. Papirik. Men
jag
har ändå
på något sätt lyckats... När jag bevandrat Instagram mycket, då lyckades jag på något sätt inte få massa så kryptovaluta-grejer, utan bara få just så en girlboss i New York som berättar om hur man blir fastighetsägare.
Det är ett sjukt eftersom du är... Du borde vara den av oss som får bitcoins.
Ja, exakt.
De algoritmerna jobbar varken för oss eller för någon annan. Liksom. Men okej, och då de här avsnitten vi kommer göra framöver kanske kommer något annat avsnitt, vi vet inte. Men det är någon typ av avsnitt kanske. Och då handlar det vi kommer liksom försöka gå in på djupet på är olika typ teknologier eller samlingar av maktteknologier som används för att styra människor och tvinga dem till att göra olika typer av val, kan vi säga.
Ja.
Och det här första avsnittet så tänkte vi hoppa på ett begrepp. Och det är ett begrepp som heter governmentalitet.
Heter det verkligen governmentalitet på svenska?
Nej, jag tror inte det finns på svenska.
Ja, men för jag tror att det, på olika akademiska institutioner så har man kallat det governmentalitet.
Ja.
Men, att det, men då har man fått utstå spott och spä av riktiga sociologer. För att det är tydligen helt åt helvete. För att det... Begreppet är governmentality på engelska och det är governmentalité något på franska. Men på franska har begreppet ingenting med ordet mentalitet att göra.
Nej,
utan det är bara en böjning liksom.
Men det kanske har lite mentalitet att göra ändå.
Jo, alltså mentalitet är absolut någonting som behandlas i begreppet, men, mm. men det är inte det begrepp, alltså det är inte nej. Government fast med mentalitet.
Jag är ju mot språk.
Ja.
Jag skiter i.
Jag tycker att vi slänger oss med det engelska begreppet, ja, jag tror att det är mer begripligt.
Jag hade en dröm när jag hade dyslexi, så när jag var liten så var min dröm att alla människor i hela världen skulle prata samma språk.
Ja.
Alltså esperanto eller liknande. Det var min dröm, för då behöver man aldrig lära sig något annat språk.
Nej.
Än ett språk. Ja. Det var perfekt.
Så jävla jobbigt för dig när du skulle behöva lära dig esperanto då, för det hade inte gått.
Nej, det hade inte gått. Så det, så drömmen byggde lite på att alla pratar svenska då. Så det var väl någon så här stormaktsidé kanske. Men jag blev inte nazist.
Nej. Det är konstigt.
Ja, men det kanske var mer dyslexi.
Du är ändå argentinare.
Men det kräver en så här filosofisk, annan filosofisk övning där.
Ja. Men i alla fall, ja. Governmentality.
Ja.
Det uppkommer 1977. Michel Foucault.
Precis. Och det, Michel Foucault är ju en kille som, jag tror de flesta som lyssnar på den här podden känner till honom. Jag tänkte ändå ta en liten sån.
Alltså jag tror att många känner till Michel Foucault, men jag tror inte många, alltså jag tror att många lär sig om Michel Foucault genom universitet.
Mm.
Och det har ju till exempel inte jag gjort, utan min bild av Michel Foucault har jag helt bara fått från så italienska postoperister.
Mm, precis.
Och min bild av hur Foucault är skiljer sig väldigt mycket från många som har läst det på universitetet.
Ja, men alla teorier som går över universitetet dör ju. Yep. Så det är väl därför man undviker också folk. Eller så teorier som går över universitetet. Typ marxism.
Ja.
men absolut. Ja, jo, men
jag tror att även om många som lyssnar känner till Michel Foucault, så tror jag att vi ändå kan erbjuda en lite annan Foucault.
Han har nog förstört väldigt många typ 20- och 19-åringar eller 21-åringar som ska skriva en biuppsats.
Mm.
Och så är man så, jag måste ha en metod.
Ja.
Och man kan intervjuer. Det är ganska jobbigt.
Skittrist.
Man kan ha på med statistik, men det är inte därför man läser samhällsvetenskap.
Ja, just det.
Och då kan man alltid göra något som heter diskursanalys. Ja. Och då stöter man på Foucault. För ja. Det är, han, är väl det som man är mest känd för egentligen.
Inom akademin,
tänker jag. Mm. Och det och också hans idéer kring det vi kommer att prata om. Men i alla fall, skitsamma. Han var ju i Uppsala lite.
Just det.
Fuckade upp för han körde för fort och var full och sånt.
Det är så jävla fett att han hade kunnat hamna i Uppsala. Mm.
Men det roliga med det är att han då, att det sägs att liksom det var det svenska välfärdssamhället som fick honom att förstå det här med makt och styrning, för han hatade Sverige verkligen.
Ja.
Och liksom vad det gör så här, välfärd.
Man förstår ju
och disciplin.
Sverige hade ju förstört Michel Foucault.
Ja.
Han hade varit kvar i Uppsala.
Ja, han hade aldrig blivit känd.
Nej, Michel Foucault hade suttit där på någon nation i Uppsala än idag.
Ja, verkligen. Han är väl också lite av en så här galjonsfigur för typ folk som hatar vänstern.
Mm.
Och så är han ju så postmodernismens liksom,
ja,
ledare. Liksom.
Just för att han är väldigt tidig med spaningen att vi lever i en postmodernitet.
Ja, precis. Och också att han säger ju saker typ som att de här diskussionerna på något sätt formar verkligheten. Att verkligheten liksom skapas genom språk och så vidare. Mm. Men det som är roligt när man läst en del Foucault, det är ju att han alltid utgår från någon form av väldigt så materialistisk analys. Alltså,
jo, bara
att
han är ju gammal 68-vänster.
Ja, precis. Men han har också skrivit någonstans typ att han väljer att inte skriva när han citerar Marx. För alla kan ju Marx. För han var ju verkligen så marxist liksom.
Mm.
Och sen var det också det här, det lilla det backlet där när han också försvarade revolutionen i Iran, alltså den islamistiska revolutionen, för att han gillar ju uppror.
Ja, men det är klassiskt kille alltså.
Ja, han är
en riktig kille.
Jag tänker mig att han var en riktigt jobbig kille faktiskt. Men i alla fall, och det han har bidragit mest med, det är väl liksom hans, att han intresserat sig så mycket för makt och vad makt är och hur makt framförallt utövas och hur maktutövningen som sådan förändras i och med intåget av moderniteten. Och då pratar vi liksom typ 1600-1700-tal när liksom den borgerliga staten börjar ta form och det sker en övergång från liksom den här allsmäktiga suveränen, kungen, adeln till någon form av liksom, inte demokrati men ändå någon form av mer eller mindre fler som bestämde helt enkelt.
Ja, men också
borgerlighetens framväxt och deras liksom maktutövning.
Att nu finns det en klass som ska bestämma över dig, men det finns inte en präst som säger att anledningen till varför det finns någon som bestämmer över dig är för att de är sända av Gud.
Nej, precis.
Alltså det ställer ju andra krav. Liksom.
Exakt.
Hur ska du kunna acceptera de här tillstånden om det inte är Gud som tvingar till det. Liksom.
Och hans kändaste verk är ju som man tvingas läsa på universitetet i övervakning och straff. Mm. Och då är det mycket att han går igenom typ hur straffet går från en kroppslig liksom, bestraffning, typ man hugger av en hand eller avrättar någon eller vad det är, förintar dem liksom. Till att man går över till olika disciplineringsåtgärder såsom fängelse. Men och att det här liksom visar framväxten på något sätt av den borgerliga makten. Och att deras liksom, mål var inte att underkasta människor den här gudomliga makten som var inne på innan, utan skapa fogliga kroppar som var produktiva och gjorde det man ville att de skulle göra, alltså typ producera värde. Det är det som är hans stora poäng där i den boken. Och de är, och så vidare och så vidare. Så håller han på med olika exempel, skolor och fängelser och fabriker och annat. Och då hur liksom de här disciplinsåtgärderna är väldigt viktiga då för att liksom skapa ett subjekt eller människa då som är foglig, som lyder under den här produktionsordningen. Och i den senaste verken då, som bland annat det här governmentality kommer från, det är ju det här föreläsningarna vid College de France.
När han också lanserar biopolitik.
Precis, och biomakt. Då han behöver intressera sig för liksom hur nyliberalismen återigen då förändrar liksom maktutövandet i samhället. Och det är där governmentality kommer in. Svårigheten med skillnaden då mellan att prata i en podd och prata i ett personligt samtal är att man kan direkt reglera hur man pratar om en sak utifrån den publiken man har visuellt framför sig. Så nej, det hjälper mig inte i det här. Men governmentality är en ordlek lite grann. Det är att man lägger ihop government. Och då ska man förstå government här, inte bara som regering, men även regering, utan government är ju governance. Alltså, det kan vara familjen eller alla sådana strukturer egentligen där någon styrs.
Det är ju också att styra sig själv på något.
Precis. Och rationalitet. Så governmentality, government and rationality.
Ja.
Så det är liksom framväxten av ett indikatsystem av maktteknologier som åsyftar att skapa... the conduct of conduct. Det är väldigt viktigt så att begrepp. Alltså, det går typ inte att översätta. Men det är typ...
hur saker ska ske.
Ja, precis. Eller att man skapar... poängen i alla fall att man skapar liksom ett ramverk där människorna i det här systemet har en fri agens att arbeta innanför. Så det är inte så att du liksom tvingas direkt av en yttre repressiv makt. Visst, det finns ju såklart då en ram, så utanför den ramen så tvingas du in igen av den här repressiva makten. Men inom den här ramen så finns det snarare liksom en produktiv makt som skapar olika val som försöker få dig att bli en rationell person inom det här systemet. Och det här idén bygger mycket på att han läste väldigt mycket, antagligen, om två olika liberala strömningar som kom efter den världskriget. Det ena är ordoliberalerna, kan man säga så.
Det låter
så här, tysk neoliberal skola som efter andra världskriget var så här, innan andra världskriget så trodde vi på en fri marknad. Och en fri marknad, det är ju liksom, det är en kapitalism som bara kommer skapa glädje och lycka åt alla. Sen kom Hitler.
Just det.
Folk var inte nationella. Varför är de inte nationella? Och då bara de var, just det, kapitalismen i sig kanske inte är rationell. Det kanske inte är det. Kapitalismen kanske bara inte finns, utan kapitalismen kanske är någonting man konstruerar genom typ institutionella ramverk. Så vi måste skapa institutionella ramverk som skapar rationella personer. Alltså det är en väldigt konstruktivistisk syn på samhället. Det är som att säga typ, det här finns inte, men vi kan skapa det. Det var deras bidrag. Och sen finns en annan vidrigt gäng som heter Chicago-skolan som var såna också så nyliberaler liksom post andra världskriget, under kalla kriget, som var så här, hur ska vi vinna över kommunismen i världen? Hur ska vi liksom skapa
en fri marknad? Chicago-skolan är väl framförallt en liksom ekonomisk chocktrupp.
Precis.
Är min bild.
Alltså
att de är,
det var ju då
att de sysslade med liksom ekonomiska teorier som alla var helt medvetna om var helt idiotiskt, men att det var liksom experiment.
Alltså
man gör en kupp i Chile och så skickar man Chicago-skolan dit för att se vad som händer.
Exakt. Och då, men det är bra att du tog upp det, för då är det ju just, och de är också inne på det här typ att, ja men okej, de tar vi där ordoliberalerna är. Där ordoliberalerna menar på typ att det politiska och ekonomiska livet måste flätas mer. Man kan inte låta ekonomin bara vara, utan det krävs liksom politiska interventioner. Men Chicago-skolan går ännu längre, utan de är så här, hela sociala livet måste och ekonomin måste sammanlänkas för att vi ska liksom skapa de här ramverken genom liksom hårda interveneringar i hela livet för att skapa homos economicus. Och det här är väl det här som senare då kommer bli liksom nyliberalismen. Och det finns en sån, jag vet inte hur stor den är fortfarande, för jag tror folk har tjatat om det här i 10 års tid, men det finns en idé om att nyliberalismen är så här,
alltså avreglering.
Avreglering alltså, av allt.
Nyliberalism som synonymt till avreglering. Medans om man tittar på nyliberalismens historia så är det väldigt tydligt att det snarare rör sig om en i vissa fall ännu hårdare reglering. Det var det att exakt. Det är en reglering till fördel för ägande.
Liksom. Och det var det Chicago-skolan ville göra. Liksom.
Ja. Ja, men typ så, svenska friskolesystemet som absolut exakt. Inte är, alltså det är inte, det är på inget sätt en riktig marknad. Det finns ingenting naturligt i den, utan det är bara liksom att, det är, att staten aktivt uppmuntrar till konkurrens. Och att det inte är, alltså det hade varit en grej om man bara var så, nej men nu sköts skolor sköts helt privat. Alltså det sättet, du ska göra vinst, men du måste också liksom, då ska det ske genom att barn eller föräldrar betalar. Och sen är konkurrensen är bara att så, vem kan ge billigast service till föräldrar, vem kan ge bäst resultat. Medan nu är det bara så en vilda västern där staten bara kastar ut pengar.
Precis. Exakt. Och det är väl det här då som Foucault intresserar sig av, inte så mycket typ hur, liksom, hur dåliga är de här nya institutionella ramverken som går ut på att man ska fördela kapital till en rik del av befolkningen och få folk att tycka det är okej. Utan det är mer det här sista kanske sa då, att man ska skapa människor som tycker det är okej.
Ja.
Och hur gör man det? Och det är väl där Gomentality används som ett liksom, analysbegrepp för att analysera massa olika typ, som han kallar det, maktteknologier då, för att och se hur de samverkar för att skapa den här homo economicus. Och det kan vara både typ ja, men ny lagstiftning som kanske är hårdare kontroll över folk som får bidrag för att liksom måla ut en grupp som parasiter. Men det kan ju också vara typ den svenska skolareplanen där vi har så här, entreprenöriellt lärande. Det är en viktig del också att skapa de här foliga subjekten. Och då är det viktigt, och då är, det här är en viktig syn då på makt som kanske skiljer Foucault från andra. Och det är att makten i sig inte bara blir en repressiv instans, den är liksom inte bara så här kontrollerande. Den är kontrollerande och den är så här kategoriserande och därmed också kontrollerande, men den är också produktiv för den skapar nya subjekt inom det här liksom ramverket. Den skapar massa bitcoins-entreprenörer.
Ja, men det är också att den skapar möjligheter. Aha. Alltså att det alltså det absolut är repressiv kontroll i bemärkelsen typ att du, om du ockuperar ett hus så kommer du bli vräkt och få stryk. Om du inte betalar hyran så kommer du bli vräkt och få stryk. Men om du köper en bostad och träder in i de finansiella liksom, ramstrukturerna liksom, då är du fri. Alltså, och att det, liksom inte, det är inte nödvändigtvis att man behöver tänka att det är någonting man liksom tvingas in i, utan det är mer bara att det är det valet som finns. Tvång är liksom, det är ett tvång, men liksom tvång är fel ord på något sätt, och vi har liksom inget sätt att beskriva det, för att det är, alltså inom design så har vi ett begrepp som heter affordance, som jag, när jag pratat om liksom governmentality och sådana saker, brukar återgå till. Och en affordance är liksom, om man tittar på en stol så begriper man hur man ska använda den. Även någon som liksom tappat alla minnen, vaknat upp en morgon och inte har någon aning om vem den är, kan inte språk, vet inte att den är människa, liksom, kan se en stol och veta att den kan sätta mig på, och den kommer sätta sig på den på ett sätt som är helt ofarligt. Den kommer bara sätta sig på rätt sätt, för att en stol är liksom byggd för att det ska vara liksom det rationella valet. Det finns rationalitet i stolen. Ett annat klassiskt exempel är ju en kopp. En kopp har liksom ett öra som gör att du vet att det är här jag ska stoppa in mina små fingrar för att lyfta den, för att inte bränna mig. Och när jag pratar om governmentality så brukar jag beskriva det som liksom affordances. Alltså att det är så, den här träda in i finansmarknaden, det kanske inte är ett tvång, utan det kanske snarare är ett öra på en kopp liksom.
Precis. Men det är ju också precis. Och det, jag tänker att det är en av de här maktteknologierna, alltså typ skapandet av möjligheter att göra olika val, alltså rationella val. Mm. Bli en homo economicus, dricka koppen rätt liksom. Men andra sidan av det är ju också att man gör just de här, jag tycker det är viktigt att komma ihåg för att rädda lite Foucault och det här begreppet kanske, för att inte vara så här en Södertörn diskursanalys.
Nej.
Utan också vad jag ser så här, ja, men det finns också så här väldigt stora så här makropolitiska beslut som gör att människor knyts till ett visst ekonomiskt system på olika sätt. Och ett sånt exempel är till exempel när man började lägga ut allt pensionssparande på börsen.
Det är så jävla wild att man gjorde det. Alltså, att alla världens skurkbolag idag ägs till jättestor del av våra pensionspengar.
Precis.
Det är så jävla grovt.
Och det medför ju att då är man ju helt plötsligt väldigt intresserad av hur det går på börsen. Och en annan sak kan ju vara, som kanske inte är lika makropolitiskt, men ändå ett större politiskt beslut, kan ju vara utförsäljning av allmännytta, så att det blir bostadsrätter, tvingar in människor att ha ett ganska stort lån eller att äga sin bostad och på det sättet få en helt annan inställning till sin bostad, baserad som en vara, men också baserad liksom staden som något annat än en plats att bo på. För att det är liksom man helt plötsligt intresserad av hur bostadspriserna ser ut, vilket man inte är om man bor i en hyresrätt som är reglerad av någon form av liksom god österrikisk socialdemokrati. En dröm att bo i Wien, va? Men ja, jag tänker att det är viktigt att komma ihåg att liksom det finns massa olika så här maktteknologier då. Makropolitiska beslut, mikropolitiska beslut, det här liksom design kan vi kalla det. Men att alla de här på något sätt samverkar till att skapa den här homo economicus, den här rationella ekonomiska personen, men också såklart ibland kraschar med varandra, så att det inte betyder inte att det är liksom att det är någon så här evil masterplan heller, utan att det är verkligen, delvis är det ju evil masterplan om man kollar på Chicago-skolan, men att det också bara är liksom olika processer som stärker varandra, men ibland också clashar liksom.
Men också processer som liksom tvingar in saker att bara fortgå på något sätt. Alltså typ att alla våra pensionspengar ligger på börsen är ju en sån sak som liksom bara påskyndar processen liksom. Alltså att så fastighetsbranschen, det är, hyresfastigheter till så enormt stor del ägs av företag som ägs av pensionsfonder. Så man är jättemycket av det kapitalet som är omsatt i fastigheter idag är pensionsfonder som äger. Och det den möjligheten, alltså möjligheten för det att hända, har ju också gjort att fastighetsbranschen har exploderat. Liksom. Det är den största branschen i världen. Så utan den liksom, utan det liksom primitiva ackumulationen, skulle man kunna kalla det, av liksom pensionspengarna, så skulle vi inte haft den fastighetsbransch som vi har idag. Och den fastighetsbransch som vi har idag är ju extremt påtvingande av en nyliberal rationalitet i sin tur. Vilket i sin tur kommer skapa någonting någon annanstans. Alltså, så att det är bara en själv.
Och sen kastar man på några sådana ränteavdrag och kanske lite bensinpengar. Alltså, det finns ju massa sådana liksom väldigt så tydliga politiska beslut som hela tiden strävar efter att skapa den här personen.
Maurizio Lazzarato, som vi läste en bok av.
För du ligger också två böcker här på bordet.
Ja, härligt. För du, ett år sedan läste vi den. Men han, i Experimental Politics, så har han ett fantastiskt stycke som just handlar om nyliberalismen som någonting påtvingande. Och det är att så, när man pratar med nyliberala ideologer, så beskriver de det som att människan är i sin natur en konkurrerande varelse. Den gillar att tävla. Naturstadiet är liksom just konkurrens. Medans klassiska liberaler har en, kanske inte nödvändigtvis motsatt, men väldigt tydligt annorlunda syn på mänsklig natur. Och de säger att mänsklig natur är att byta. Och i byte så finns ju på något sätt en liksom inneboende liksom likvärdighet, att det är så, du byter x av y mot Z av något annat. Alltså så, mm. Och att de är jämnbördiga. Alltså det sker inga byten som är liksom lurendrejeri. Det är inte det som är mänsklig natur. Utan mänsklig natur är att byta tre äpplen mot två päron och säga att de är värda lika mycket på något sätt. Liksom. Mm. Så på många sätt så är de väldigt olika. Men det är inte nödvändigtvis så att det bara är en skiftning i den liksom, synen på människan, utan det är också att nyliberalen säger att mänsklig natur är att konkurrera. Mm. Men i sin handling så är de väldigt tydliga med att mänsklig natur är att samarbeta. Det måste vi stoppa. Vi måste liksom tvinga dem till att konkurrera. Och mitt roligaste exempel på det är jättenytt, och det är att en moderat i Lund i en debatt arrangerad av Hyresgästföreningen står och pratar om renovräkningar. Mm. Hon säger det är hemskt synd att det är så att fastighetsägare tömmer lägenheter och standardrenoverar alltihopa och höjer hyran med 50%. Det är väldigt trist. Men det är dessvärre helt nödvändigt i den marknad vi befinner oss i nu, för att fastighetsägarna gör inte tillräcklig vinst, vilket bara för övrigt inte är ens nära sant. Liksom.
Nej.
Och då säger en så god sosse, så lundasosse, säger bara, fast där har vi ett exempel i Lund på en fastighetsägare där det inte stämmer. Och det är allmännyttan som faktiskt inte gör det. För allmännyttan i Lund är rätt bra, skulle jag säga. Sen finns det säkert massa skit med den också. Det vet jag ingenting om. LKF gör inte liksom renovräkningar. LKF gör inte topprenoveringar i tomma lägenheter. Nej. Alltså, de har som policy att inte göra det. Och då blir hon, moderaten, så jävla arg och är så, ja, och det, jag ser det bara som ännu ett exempel på att jag har rätt. För att LKF kan göra det, det är ju för att LKF inte följer reglerna. och där kan vi verkligen prata om en sån nyliberal rationalitet. Mm. Hon ställer upp ett problem. Renovräkningar. Det är bull. Det är trist att det händer. Får ett exempel på en fastighetsägare som gör någonting som inte är det. Och då är hon så, fast det är ju fel. Där kan vi snacka om så kopparon. Att det verkligen, det finns bara ett rätt beslut här, och det är att världen ska vara jävlig.
Men jag tycker det med det du sa om mänsklig rationalitet och sånt, jag tänker att ordoliberalerna och Chicagoskolan var ändå så, människan i sin natur är ingenting.
Ja,
att absolut. Det var det som är deras poäng. Mm. Och att man måste tvinga människor att bli en nyttomaximerande person, annars blir det nazism eller ja. Sovjetunionen.
Så kan det mycket väl vara. Men när man frågar Annie Lööf till
exempel. Ja, nej, nej. Nej, visst, absolut. Det finns väl en skillnad på... Men ja, och om man då ska liksom försöka sammanfatta det här begreppet då, innan vi går vidare, då kanske man ska säga typ att det är en rad olika då maktteknologier som liksom sammanlänkas i det här begreppet. Men syftet med alla de här maktteknologierna är att skapa den här homo economicus, kan man säga. Och det är väl det som är god mentality. Så använder man liksom, inom vetenskap så tar man god mentality och så ser man, kollar man på olika dokument och annat och så ser man,
nice.
Här sker det.
Mm.
När du nämnde ju Maurizio Lazzaratto där.
Mm.
Och han har skrivit en bok som heter Capital Hates Everyone.
Just det.
Som är jättebra. Men
det är så jävla dålig titel då, kanske.
Ja, fast han är också en gubbe.
Ja.
Så han blir så här, gubbigt upprörd i sina böcker i början.
Men ska, när vi ändå pratar om Lazzaratto, ska vi förklara lite vem han är?
Ja, han är en sociolog som är från Italien och flydde till Frankrike då efter 82, när de började döma alla i Italien för vad de hade gjort under 70-talet.
Mm.
Och han tillhörde Negris gäng, kan man säga. Han,
tillsammans med Bifo och andra.
Ja, precis. Och han blev sociolog i
Silvia Frankrike. Federici.
Och han är,
hon flydde till USA direkt, va?
Ja, jag tror det. Jag vet faktiskt inte.
Jag tror hon gjorde en kort stint i Paris,
ja,
också.
Hon kanske inte kommer fast in i de här jättejobbiga killarna. Men i alla fall, han är ju, i den boken är väldigt så... Det är väl det man kan kritisera liksom Foucault för lite här. När han i sina beskrivningar, det är mycket så våld och så, absolut, i hans beskrivningar av liksom hur makt föds fram då. Men i de här liksom föreläsningarna som handlar om god mentality, så är det väldigt mycket, trycker jag väldigt mycket på det här med att man skapar liksom individer med möjligheter till olika val och bla bla bla. Men Lazzarattos poäng, för att också återkoppla till Chicagoskolan, är att nyliberalismen och det sätt att skapa homo economicus föds ju ur liksom enormt våldsamma processer. Dels då, som du tog upp, Chile under Pinochet i sånt urexempel, att liksom, han gör militärkupp, döda 3000 chilenare. Och sen kommer de här Chicago Boys. Bara, nu gör vi det här, skriver om konstitutionen som har röstat om nu. Det är därför den har varit så viktig liksom, att få bort. Och liksom försöker då skapa ett nyliberalt heaven. Och det är samma sak, Argentina dör mellan 30 och 40 000 människor, och där är det också så att nyliberalism liksom, eller alla de här liksom IMFs liksom, när man har skuldsatt länder under kalla kriget och sen tvingat tillbaka återbetalningar genom hårda liksom åtstramningspolitiska program som folk svälter ihjäl och sånt, eller så Ryssland 89.
IMF är så jaha, du vill att ditt land ska fungera, att, jag är hemskt ledsen, men då måste du sälja allt.
Det blir inga skolluncher. Men då och hans poäng är liksom att visst, mentalitet är en sak, men man måste komma ihåg då att liksom hela det här projektet föds ur enormt mänskligt lidande, och det är hans kritik mot Foucault. Och är så. Ja, det här missar du, va? Men han älskar Foucault annars, märker man, men just när det kommer till det så är det väl en ganska bra sak att med sig, som inte blir så eurocentristisk.
Ja, just det.
I förståelse av nyliberalism.
Ja.
För jag menar, visst, svenska skolvalet är väl bull.
Ja, men min poäng om svensk
nyliberalism... Men det är värre att bli torterad på en arena i
Chile. Jo, absolut. Min poäng om svensk nyliberalism är väl mest bara att svensk nyliberalism är liksom det yttersta exemplet just på att nyliberalismen bygger på statlig makt och statligt tvång. Att det inte går att separera. Att det inte handlar om avreglering. Liksom. Att absolut, nyliberalismen är väl som mest brutal i Chile 72, liksom. Absolut. Men att jag skulle säga...
Eller Argentina 78.
Ja, exakt. Men eller Grekland 2008. Ja, absolut. Men att nyliberalismen är... Det finns ingenstans där den är så välutvecklad som i Sverige.
Nej,
alltså, vi har ju en så fruktansvärt bra nyliberalt maskineri.
Ja, absolut.
Rationaliteten är genomsyrande från topp till tå. Liksom.
Verkligen. Och det är väl också en sån... Det är väl också fel att prata om nyliberalism som en ideologi, utan det är mer bara numera, kanske. Det är inte så mycket fria moderat studentförbundet 92 som har en raveklubb, liksom, utan det är ju att det är mer bara blivit sånt allmänt tankegods kring vad som är möjligt att göra i ett samhälle.
Det är att hyresgästföreningen skapar en modell tillsammans med fastighetsägaren för att skapa mer marknadslika förhållanden på bostadsmarknaden. Precis. Det är nyliberalism. Avreglering av hyresmarknaden, alltså typ marknadshyror, det är inte nyliberalism.
Nej.
Alltså absolut, på många ställen så kanske det är det, men i Sverige så har vi ett så fantastiskt fungerande maskineri att det inte ens behövs.
Nej, exakt.
Coming mentality from the left. Det är ju ett uttryck som du och jag inte var bekanta med förrän vi pratade med Keir Milburn.
Nej, tack Keir Milburn. Om du kan svenska så har du hört det här.
Ja, exakt. Men det var, alltså det, man har ju tänkt i de banorna, alltså många gånger, många år. Men just att få ett begrepp för det tyckte jag var väldigt, väldigt härligt. Det har fått mig att tänka kring saker lite annorlunda och se saker lite annorlunda. Och han pratade om det.
Du är en människa före och en människa efter. Ja, exakt. Det hörde inte jag med det.
Exakt. Jag minns att jag utebrast. Det är ju för fan riskkommunism. men hans case om det var alltså att man ska bygga institutioner som också skapar andra människor. Alltså där nyliberala institutioner skapar den rationellt ekonomiska människan, sitt eget subjekt liksom, i sin egen avbild, så kan vi också göra det. Och med vetskap om det så växer ju en massa idéer om hur det skulle kunna göras. I Kim Milburns fall så är det att man jobbar med public common partnerships, som vi pratat jättemycket om. Alltså att man skapar institutioner kring ägande som bygger på det gemensamma snarare än det privata. Så att man får människor att se sin relation till sin egendom annorlunda. Mm. Genom att äga den tillsammans med andra helt enkelt.
Ja.
Väldigt hårt draget. Kan man väl säga. Och att det är statens roll att uppmuntra det. Och att det är så vi skapar en governmentality from the left är att vi staten intervenerar och uppmuntrar till ett annat ekonomiskt beteende.
Precis.
Än det nyliberala kapitalistiska.
Det är väl det som vänstern egentligen alltid säger.
Mm.
Men som man aldrig liksom riktigt handlar på. Det är att, för det, om vi återgår till de här nyliberala tankesmedjorna, de här ordoliberalerna i Tyskland och Chicago School, så var ju de också så här, man erkänner på något sätt att det ekonomiska, politiska och sociala livet är samfällt liksom, att det är viktigt att alla de tre terrängerna ageras på liksom, för att skapa det här nya subjektet.
Mm.
Och jag tror att vänstern ofta har en förmåga att bli liksom, att man på något sätt reducerar människan till enbart en ekonomisk person.
Mm.
Alltså att det är, du vet, hur många gånger man tar det, typ att ja, men kampen står på arbetsplatsen eller kampen står här eller det viktiga om vi höjer pensionen så blir allting bra typ.
Ja.
Men att jag tror att det är kanske ett nytt sätt att försöka få in i en bredare kontext typ att alla de här tre fälten är viktiga att tänka kring när man genomför politiska reformer och politiska program kring typ ja, men, både statlig men också kommunal nivå, typ att man tänker hur liksom kan det här omforma det sociala, ekonomiska och politiska livet och på det sättet skapa några nya subjekt. Jag tror det är också alltså, det är ett nytt sätt att föra in att allt tar upp.
Ja. men där tror jag dock att, typ, att en höjd garantipension kan jag tycka är en så ganska schysst exempel just på governmentality. Alltså det är ju på något sätt att man erkänner människor i egenskap av människor. Att det är så, jaha, du är 67 och har gått i pension och du har haft ett normalt jobb.
Ja, absolut.
Ja, men då ska du kunna leva på det du har.
Ja.
Eller så, okej, men du är 67 och går i pension och har inte haft något jobb. Ja, men då ska du också kunna leva.
Men här tror jag tror det här kommer då, nu sitter jag på min epostrukturell hjärna. Alltså min poststrukturalistiska hjärna.
Din hat de poststrukturell.
Exakt. Förlåt alla som har spanska. Men att just då är, tänker jag hur man diskursivt beskriver en sån reform. Alltså att, för när man pratar typ, nu har jag kommit, jag vet inte varför jag tog pensioner så exempel, det är så jävla tråkigt. Men också jätteviktigt säkert för jättemånga människor.
Förlåt, alla blir gamla.
Alla blir gamla. Eller ja, vissa dör unga.
Ja.
Rest in peace. Ja. Men i alla fall, hur man diskursivt liksom beskriver, för det är väl det också som är så här governmentality, att man kallar typ skattesänkningar för jobbskatteavdrag.
Ja,
eller man, när man säger att man subventionerar bostadsrättsägare säger man inte, utan man säger ränteavdrag.
Rotavdrag. Som bara är att du får skitmycket pengar.
För att liksom göra om ett kök som är helt funktionellt.
Ja.
Men i alla fall, det finns massa sådana saker. Men det handlar ju om hur de diskursivt liksom beskriver reformen också. Så att om man då hade varit så här, vi ska införa garantipension för ingen ska ju behöva jobba. För vi kan göra det här tillsammans mycket bättre. Du ska ha mer tid att utveckla dina kunskaper kring handmåleri. Det är viktigt liksom. Det är också viktigt. Det är inte bara viktigt att jobba. Medan nu blir det mer diskussion om pensioner typ. De har gjort rätt för sig. De har varit på sitt jobb. Alltså jag tänker att det kan också falla in i en sån nyliberal idé om vad man förtjänar.
Ja, jag gör det.
Men om det har funnits liksom en kraft i samhället som var mer så typ beskrev den typen av reformer fast på ett sätt som liksom undertryckte skapandet av den nya människan på något sätt,
att citera
Che Guevara.
Ja.
Så jag tror att det är väldigt viktigt att komma ihåg det i relation till begreppet, att inte helt urvattna det.
Maurizio Lazzarato, det experimental politics handlar om är ju egentligen bara, det utgår ju helt ifrån en militant undersökning som genomfördes i Paris av liksom kretsen kring Negri när A-kassan för kulturarbetare skulle
förändra.
Ja. Det var ju ett år sedan jag läste det här, så jag minns lite svajigt. Men då är ju deras stora poäng utifrån det var ju då alltså att den här A-kassan som alltså är liksom att man betalar in en summa varje månad. Man är prekärt anställd som kulturarbetare i Frankrike. Man jobbar liksom säsongs eller så jobbar man jobbar ofta halva året eller så 9 månader. Och sen är man arbetslös under perioder liksom. Men alla som är med i den här A-kassan är också helt beroende av varandra, för att det man jobbar med är kultur. Så det är så himla, det är så väldigt tydligt att det man gör inte är produktivt i ett vakuum, utan att man agerar i en miljö. Liksom. Mm. Alltså du som dansare är ingenting utan en kulturell miljö där dans är meningsfullt. Mm. Liksom. Och din konst...
Dans är alltid meningsfullt.
Din konst är liksom ingenting om den inte utvecklas. Och den utvecklas ju inte av dig, utan den utvecklas ju av hela miljön. Liksom. Mm. Och i sin tur av samhället runt det. Liksom. Ja. Så då menar ju de på något sätt att det här interventionen, den här nyliberala interventionen när man attackerar den här A-kassan är just ett angrepp på den vetskapen om att alla är beroende av varandra. Ah. Och att de som tjänar bra måste betala mer till den här A-kassan så att de som tjänar lite får mer av A-kassan. Mm. Liksom. Just eftersom att alla är medvetna om att de är inte i konkurrens med varandra utan de är i ett beroende av varandra. Mm. Liksom. Och där tänker jag att just alla sådana system där, av liksom, där man gemensamt stöttar upp varandra i en vetskap om att man är beroende av varandra skulle jag säga är väldigt utmanande för liksom, den nyliberala rationaliteten. Ja, och det är också därför alla sådana systemen avskaffats eller har vridits till just sådana. Om du inte att det blir en select klubb, du måste uppfylla vissa krav för att få vara med i och så vidare. Så alla liksom sätt att öppna upp den typen av institutioner och eller att skapa nya skulle jag säga är väldigt mycket governmentality from the left. Liksom. Mm. Medborgarlön blir väl på något sätt höjden av den typen av liksom governmentality. Mm. Erkännandet av att det är okej. Du kan syssla med vetenskap och konst. Maskinerna är våra vänner.
Ja, verkligen.
Du behöver inte göra någonting. Du är bra som du är. Mm. Är väl på något sätt höjden av liksom, en governmentality from the left. Mm. På det verkligen. Sättet.
Precis.
Och det är väl också därför alla i den här jävla postoperaistiska skolan hela tiden, alltid när de ska lägga fram ett förslag om vad ska vi göra så är det medborgarlön. hade vår vän Josef varit här så hade han ju kunnat prata i 30-40 minuter bara om olika webblösningar på hur man skapar en ny människa med incitamentsystem.
Han hade sedan också gått hem och gjort dem. Det är det som jag tycker. Och bästa, Josef.
Om vi bara gör en token. Som
så jävla fett. Jag vill ha en token. Men nej, men jag tänker också att som jag sagt, jag tror det handlar mycket om att bedriva den här typen av reformarbete liksom som om man vill det då. Man kan ju också välja att slå sönder fönsterrutor.
Men plantera potatis
om man vill det. Men då tror jag att det är viktigt att man liksom framar dem också som sätt att bryta, alltså framar dem som sätt att faktiskt också försöka skapa en annan typ av samvaro och en annan typ av människa i samhället.
Ja, också troligen för att jag tror att det är många som hade tyckt att, alltså så, om vi bara antar positionen att det här är en diskursiv fråga, liksom, då tror jag att det är rätt många som hade känt så, ja, det är väl ändå rimligt att man inte ska bara lämnas av samhället.
Nej, precis.
Och att man inte måste göra rätt för, nej. Vad fan är det? Liksom? Jag tror att det bor ju jättemycket folk i Sverige som är väl medvetna om att det inte finns något att göra rätt för sig. Att det bara är bullshit.
Ja, verkligen. Jo, så är det ju. Men jag tror också att de här senaste typ 15-10 åren, 20 åren kanske, har ändå medfört mycket av en förändring i synen på folk som tar del av de sociala välfärdssystemen eller socialförsäkringssystemen i form av socialbidrag, A-kassa och så vidare. Alltså att man verkligen har lyckats på något sätt också genom att måla upp olika grupper som parasitära eller som att de liksom lever på andra människors arbete. Mm. Eller att de till någon form av transfereringsklass och så vidare. Men jag tror verkligen att det också är ett tankegod som man nog inte ska underskatta, att man har lyckats på något sätt också vinna den kampen.
Ja, och då är ju frågan, ska man, hur man ska hantera det? Ska man bara lämna walkover, eller ska man vrida på det, eller ska man bara vända det på ända? Alltså, att vrida på det skulle ju då kunna vara att man typ är så Staffanstorps kommun. Alla ni som bor här och betalar skatt i Staffanstorp, men jobbar i Malmö och är helt beroende av Malmös liksom ekonomi. Ni är beroende av att vägarna till Malmö finns. Ni är beroende av att vägarna i Malmö fungerar. Ni är beroende av massa fattiga människor som går i skolan i Malmö och sen tar skitjobb på ditt företag.
Mm.
Du kanske borde betala skatt i Malmö.
Ja, verkligen.
Det hade man ju kunnat. Där kan man ju prata om folk som inte gör rätt för sig.
Ja, verkligen.
Men så vet du, jag, det kan jag tycka är, jag tror att man har mer att vinna på att just erkänna människor som människor och inte liksom...
Nej, absolut. Men det handlar väl om just att skapa sådana sammanhang där man producerar andra typer av idéer kring vad som är möjligt, men också vad som är rationellt. Alltså en annan typ av rationalitet. Och det är väl... Det är väl det man har gjort politiskt.
Mm.
Eller det man försökt göra politiskt den tiden man varit aktiv. Alltså genom olika typer av, inte bara typ så stora liksom, reformer som det skulle innebära att hålla på med public common partnership. Alltså att man investerar i allmänningar från statligt håll. Att staten har riskerna med att det liksom hanteras av vanliga människor. Utan också typ i händelser som på något sätt... bryter med liksom homo economicus. Det kan ju vara vad som helst. Att man bara eller så att man tvingas till att agera på ett annat sätt som bryter med den idén om rationalitet. Det kan ju vara en ockupation.
Jag tror ju också att subkulturer har ju ganska ofta agerat ganska bra just i att utmana liksom rationaliteten, för att man har visat folk att det är roligare. Alltså man lever ett roligare liv när man lever lite på kanten till samhället. Ja, liksom.
Precis.
Alltså typ fatta vad kul det var att vara hippie. Liksom. Och de var inte produktiva för 5 öre. Liksom. Jag tror att just den glädjen och begäret inom det liksom, var väldigt viktigt. Alltså att rationaliteten var, ska jag bo kvar här i min villa förort? Eller ska jag hänga med i min kompis van på Grateful Dead-turné? Liksom. Ja. Det är klart jag gör det. Ja, det låter verkligen skitkul. Liksom.
Men jag har faktiskt, när du säger det så kommer jag ihåg att jag faktiskt tänkt på det hela veckan. Just på de här algoritmerna och liksom vad man får upp för olika sjuka människor som berättar om olika sjuka deals man kan göra.
Mm.
Och sånt. Men att det verkligen krävs någon typ av modern rörelse mot kultur. Liksom. Jag tror det är också väldigt viktigt. Och jag tror inte heller det är någonting man kan fostra, tyvärr.
Nej, det går ju emot hela idén.
Ja, precis. Men ändå, alltså just att det finns en sån motkulturell rörelse tror jag är väldigt viktigt. Och tillsammans med de här då feta PCPS.
Och medborgarlön.
Ja, medborgarlön, ja.
Och höjd pension.
Exakt. Jag glömde ju prata om den borgerliga statens framväxt på 1700-talet och hur den och sådär. Men vi tar det någon annan gång.
Vi kan ta det någon annan gång i avsnittet med bara fransk musik. Då tar vi det. Och sen kanske någonting från handelsstaden Florens.
Precis.
Men det tar vi då. Man får fortfarande jättegärna titta in i Spotify-listan.
Ja, och följ gärna Radiot Alla på sociala medier.
Brinner ju du för.
Jag brinner för det. Jag brinner för det Twitterkontot. Jag har absolut ingenting med det att göra egentligen, va?
Nej, men
jag brinner för det.
Jag brinner också för det. Mest för att det är det enda...
För att din vän brinner för det.
Ja, exakt. Men också för att det är
en annan typ av rationalitet.
Nej, men också för att det är det enda liksom, centrala stället att få uppdateringar.
Precis. Men vi kommer komma massa nyheter till hösten, så då är det kul att vara först och veta
alltså,
om dem.
Det är stora nyheter.
Väldigt stora nyheter. Sen så kan man ju köpa...
Det kommer finnas ett före och ett efter.
Ja, det kommer verkligen. I alla fall i mitt och ditt liv.
Ja.
Och andras liv. Kanske inte allas liv.
Nej, inte
men många liv.
Nej, vårt liv.
Vårt liv. Vårt gemensamma liv.
Ja.
Men sen också tycker jag man kan, om man vill, om möjlighet och kanske behöver köpa en kortarmad vit tröja.
Eller kortärmad tie-dyed tröja.
Ja, det kan man också göra. Men då kan man gå in på vår Altalas webbshop och köpa dem tycker jag.
Som särskilt ligger på den här webbshop.altatala.se.
Ja, särskilt den här nya tröjan.
Ja, nej, jag skulle säga särskilt eldrörelsetröjan.
Ja.
Mest eftersom att jag vill att den ska ta slut för att den tar upp plats i vårt lager.
Ja, ja absolut.
Alltså, men det är inte jättemånga kvar.
Men jag tänker att den här andra tröjan, den är mer så motrörelse.
Ja, det är
mot kultur.
Ja, men den befinner sig i Göteborg, så jag har svårare att känna starkt.
Köp gärna den här eld- och rörelsetröjan. Ja, den är väldigt
om ni måste
också.
Köpa
den. Den är vit, men det är väl bra när det är varmt.
Jag spillde kaffe på den. Det gick bort i tvätten.
Mm. Jag har tomatfläckar
på axlarna. Hur fick du upp det på?
det var en individ, en liten individ, som var där med sin mun.
Ja.
Och då på något sätt liksom förde sin mun mot tröjan, så att det blev de här tomatfläckarna. Vi hade lagat någon form av kulinarisk italiensk rätt till den här lilla individen och matat den här personen med en sked då, för den är inte riktigt socialiserad för att veta att den kan äta själv.
Nej.
Så tog jag upp den här individen och så tog den på min tröja.
Men det är ett jättebra exempel på affordances. Att bebisar kan hantera sked.
Ja,
det är ändå
fett.
Där kan vi snacka om affordance.
Ja, men det är också väldigt mycket insocialisering, kan jag säga.
Ja.
Med ett inifrån perspektiv. Det tar tid för vissa barn att lära sig att äta med sked.
Men det är ju också Lazzarato som typ ish skapar teorin om immateriellt arbete.
Ja, innan postoperismen i alla fall.
Ja, dift.
Dift. Eller jag vet inte, skapar, men han är väl en av dem som tar upp det mycket.
Skapa och skapa, det är väl en gemen.
Exakt.
Det är väl allmänna intellektet.
Ja, exakt, han bara skriver ner det, som folk säger.
Han bara låter allmänna intellektet kanalisera.
Han kan både fransk och italienska.
Exakt, det är sån jävla
superkraft. Han kan inte engelska.
Nej.
Det kan han inte.
Sån superkraft att kunna franska och italienska. Man har kunnat få uppfinna så mycket saker.
Bara hängt mig i rätt gäng. 70, mellan 77